6. En stav och en lansett, sidan 190. Mert hade egentligen aldrig trott på att Lucas skulle lämna Jurador redan efter en dag. Den muromgärdade saltstaden var välbärgad och Lucas var mycket förtjust i att plocka in pengar. Så han blev inte direkt besviken när Karn sa att Valen Lucas kringresande föreställning och magnifika uppvisning av underverk och fantasterier skulle stanna minst 2 dagar till. Inte direkt besviken, men han hade hoppats på att hans tur skulle hjälpa. Eller det faktum att han var Taveren. Men å andra sidan hade han hittills inte sett annat än dåliga följder av att vara Taveren. Köjerna utanför ingången är redan lika långa som när de var som längst igår, sa Luca med en grandios gest. Det var tidigt på morgonen efter Renas död och de befann sig i Lucas stora pråliga vagn där den långa mannen satt sig på sin förgyllda stol vid det smala bordet. Ett riktigt bord. Och under det stod pallar åt eventuella gäster. I de flesta av de andra vagnarna var bordet en historia som gick att hissa upp i taket med rep. Och där fick man sitta på sängen när man åt. Luca hade inte tagit på sig någon av sina överdådiga rockar än, men vägde upp det med sina gester. Lartell, hans hustru, kokade frukostgröten på en liten tegelspis med järnhäll som var fastbyggd i ett hörn av den fönsterlösa vagnen. Och det låg en tät kryddlukt i luften. Den kärva kvinnan kryddade allt hon tillagade så hårt att enligt Mats mening inte gick att äta. Men Luca mumsade alltid i sig allt hon ställde framför honom som om det vore en veritabel festmåltid. Han måste ha en tunga av läder. Jag räknar med dubbelt så många besökare idag, kanske till och med 3 gånger så många. Och samma sak imorgon. Folk hinner inte se allt på ett besök. Och här har de råd att gå 2 gånger. Ryktet sprider sig, Cawthon. Ryktet sprider sig. Det lockar hit lika många som Aludras nattblomster. Jag känner mig nästan Taveren med tanke på hur allt artar sig. Mycket publik och utsikter till än mer. Ett intyg från storförstinnan. Luca avbröt sig tvärt och såg lite generad ut. Som om han just erinrat sig att det i detta intyg tydligt utsades att Mert inte räknades in under dess skydd. Du skulle kanske inte tycka det var lika roligt att vara Taveren på riktigt, muttrade Mert och fick en undrande blick från den andra. Han stack ett finger innanför sidenhalsduken som dolde ärret efter hans hängning och drog i den. Det hade plötsligt känts som om den satt åt för hårt. Hela natten hade han drömt dystra drömmar om lik som flöt med strömmen. Och när han vaknat hade tärningarna rasslat i hans huvud. Det var alltid ett dåligt tecken. Och nu kändes det som om de studsade hårdare än någonsin mot insidan av hans skalle. Jag kan betala lika mycket som du skulle tjäna på varenda föreställning härifrån till Lugard. Oavsett hur stor publiken skulle bli. Utöver vad jag lovat dig för att ta oss till Lugard. Om inte sällskapet ideligen stannade för att ge föreställningar skulle de kunna förkorta den tid det skulle ta att nå Lugard med gott och väl 3/4. Ännu mer om han kunde förmå Luca att tillbringa hela dagar på vägen istället för halva som de gjorde nu. Luca verkade först förtjust i tanken och nickade tankfullt. Men sen skakade han på huvudet med en sorgsen min som var uppenbart spelad och bredde ut händerna. Och hur skulle det se ut? En kringresande föreställning som aldrig stannar och uppträder. Det skulle se misstänkt ut. Det är vad det skulle. Jag har ju mitt intyg. Och dessutom skulle storförstinnan tala för mig. Men du vill väl knappast dra Sjonsen över oss? Nej, på det här sättet är det säkrare för dig. Den fördömda karn tänkte inte ett ögonblick på Mert Cawthons säkerhet. Han tänkte att hans förbannade föreställningar skulle dra in mer pengar än Mert skulle ge honom. Dessutom var det honom guld värd att själv stå i uppmärksamhetens centrum lika mycket som någon av artisterna. En del av dem som uppträdde i föreställningen brukade prata om vad de skulle göra när de dragit sig tillbaka. Inte Luca. Han tänkte fortsätta tills han föll död ned mitt under en föreställning. Och han skulle se till att han hade en så stor publik som möjligt när han gjorde det. Det är färdigt, Valan, sa Lartell ömsint och lyfte järngrytan från hällen med en handduk som grytlapp. Hon ställde ner den på ett tjockt vävt underlägg på bordet. Två platser var redan dukade med vitglaserade tallrikar och silverskedar. Luca var förstås tvungen att äta med silversked när alla andra nöjde sig med bläck, järn eller rent av horn eller trä. Den stränga, bistra björndressören såg underlig ut med ett långt vitt förkläde över sin paljettprydda blå klänning. Till och med hennes björnar ville klättra upp i ett träd när hon blängde på dem. Men märkligt nog var hon alltid lika mån om att göra det trivsamt för sin make. Äter ni med oss, Mäster Cuthon? Det fanns ingenting inbjudande i frågan, snarare raka motsatsen. Hon gjorde ingen ansats att vända sig mot tallriksskåpet. Matt bugade sig mot henne, vilket gjorde hennes uppsyn ännu surare. Han hade aldrig varit annat än hövlig mot kvinnan, men hon vägrade att tycka om honom. Jag tackar så mycket för det vänliga erbjudandet, fru Luca, men nej tack. Hon grymtade. Det var tacken för att man var artig. Han satte på sig sin bredbrättade hatt och gick ut, med tärningarna rasslande i huvudet. Lukas stora vagn målad i lysande rött och blått och prydd med gyllene stjärnor och kometer, för att inte tala om månen i sina olika faser i silver, stod i mitten av det område som sällskapet upptog, så långt som möjligt från stanken från tjuderlinorna och djurburarna. Den omgavs av mindre vagnar, små hus på hjul, de flesta utan fönster och målade i en enda färg utan de dekorationer som Luca hade. Och av väggförsedda tält stora som stugor i blått, grönt eller rött, ibland randiga. Solen hade nästan klättrat sin egen höjd över horisonten på en himmel där glesa vita molntussar sakta drev förbi. Och bland träden sprang barnen och lekte med bollar och tunnband, medan artisterna mjukade upp sig inför morgonens uppträdanden. Både män och kvinnor vred och sträckte på sig, många med glittrande paljetter på sina rockar eller klänningar. Matt kunde inte låta bli att haja till när han såg fyra ormmänniskor i tunna byxor som var knutna i midjan och skira blusar som inte lämnade mycket till fantasin. Två av dem satt på sina egna huvuden, på filtar som de lagt ut på marken utanför sitt röda tält. Medan de båda andra hade vridit ihop sig i varsin knut som såg ut att inte gå att reda upp igen. De måtte ha ryggrader av fjäderstål. Peter, den starke mannen, stod med bar bringa bredvid den gröna vagn som han delade med sin hustru och värmde upp genom att med varje hand lyfta tyngder som att vara övertygad om att han själv inte skulle ha kunnat rubba med båda. Mannens armar var tjockare än Märts ben och han svettades inte ens. Clarins små hundar stod i rad på vagnens trappa och viftade med svansen, ivrigt väntande på sin dressör. Till skillnad från Lartells björnar gjorde den fylliga kvinnans hundar sina konster för att få henne att le. Det trodde i varje fall Märt. När tärningarna började skallra i hans huvud fick han alltid lust att bara sätta sig på någon lugn plats och vänta. Sitta någonstans där det verkade troligt att ingenting skulle hända, medan han väntade på att de skulle tystna. Annars skulle han gärna ha tittat på några av de kvinnliga akrobaterna, varav många hade lika lite kläder som ormmänniskorna. Men nu började han istället traska den halvmil som skilde dem från Jurador. Han iakttog noga alla på den breda, hårdtrampade vägen. Han hoppades kunna hitta en sak att köpa i staden. Folk kom gående för att ställa sig i den långa kön som började framför ett kraftigt rep vid ingången och löpte längs den höga tältduksväggen som omgärdade området. Bara en handfull av dem hade mer än högst blygsamma broderier på klänningarna eller de korta rockarna. Och han såg några storhjuliga bondkärror komma tungt rullande bakom en häst eller oxe. Det syntes figurer som rörde sig i den lilla skogen av väderkvarnar som pumpade upp saltvatten ur de låga kullarna bakom staden. Och andra syntes vid de långa saltpannorna där vattnet dunstade bort. En handelsfora med tältduksövertäckta vagnar, 20 stycken förspända med sexspann, kom utmullrande genom stadsporten när han närmade sig. Köpmannen själv satt bredvid kusken på kuskbocken till den första vagnen. En flock kraxande kråkor som flaxade förbi ovanför fick honom att rysa. Men ingen av dem försvann inför ögonen på honom, och så vitt han kunde se kastade allihop varsin lång skugga på marken. Idag rörde sig inte skuggorna efter några döda längs vägen, fast han var övertygad om att det var vad han hade sett dagen före. Att de döda rörde på sig kunde ingalunda vara något gott tecken. Förmodligen hade det med Charmon Gaydon och Rand att göra. Plötsligt virvlade det till av färger i hans huvud, och ett ögonblick såg han för sig hur Rand och Min stod bredvid en stor säng och kysstes. Han snubblade till och var nära att snava över sina egna fötter. De hade inte haft några kläder på sig. Han måste vara försiktig med att tänka på Rand. Färgerna virvlade och tog form igen, helt hastigt, vilket fick honom att snubbla igen. Det fanns värre saker att spionera på än kyssar. Han fick vara mycket försiktig med sina tankar. Ljus. Vid den järnbeslagna porten stod ett par vakter och stödde sig mot sina hillebarder. Det var hårdföra karar med vita bröstharnesk och vita spetsiga hjälmar prydda med tagelplymer. Och de tittade misstänksamt på Mert. De trodde förmodligen att han var drucken. Och trots att han nickade lugnande åt dem ändrade de inte en min. Han skulle sannligen ha kunnat behöva ett ordentligt glas just nu. Vakterna försökte hur som helst inte hindra honom, utan följde honom bara med blicken när han gick in. Fyllbultar kunde ställa till med besvär, särskilt en karl som var drucken så tidigt på morgonen. Men en fyllbult klädd i fin rock, utan prål, med en välskräddad i prima siden, och dessutom med spetsmanschetter, det var en helt annan sak. Redan vid denna ala timme var det fullt liv på Jurradors stenlagda gator. Gatuförsäljare gick runt med brickor eller stod bakom kärror med varor vars förträfflighet de ropade ut. Precis som bodbiträderna som ställt ut smala bord utanför sina butiker. Allesammans med hög röst för att överrösta hammarslagen från tunnbindarna som snickrade ihop tunnor att forsla salt i. Rasslet från mattvävarnas vävstolar dränkte nästan hammarklangen från smedjorna som var spridda i staden. För att inte tala om tonerna av flöjter, trummor och hackbräden som hördes från krogar och värdshus. Staden var ett virvar av butiker, boningshus och krogar blandade med värdshus och stall. Alla i sten och med röda tegelpannor på taken. En bastant stad, Jurador. Och väl bekant med tjuvar och deras hantverk. Nästan alla fönster i husens bottenvåningar var försedda med kraftigt smidda järngaller. Även så på de högre belägna våningarna i de finare husen, som i de flesta fall säkert tillhörde välbärgade salthandlare. Musiken från krogarna och värdshusen var lockande. I de flesta var det säkert någon som spelade tärning. Han kunde nästan känna hur tärningarna rullade över borden där inne. Det var länge sedan han skakade ett par tärningar mellan händerna istället för i huvudet. Men nu hade han inte kommit hit för att spela. Han hade inte ätit någon frukost än, så han gick fram till en rynkig gumma som stod med en bricka i en rem runt halsen och hojtade köttpajer med det finaste nötköttet i hela Altera. Han tog henne på orden och gav henne de kopparslantar hon begärde. Han hade inte sett några nötkreatur på de gårdar de passerat i Altera, bara får och getter. Men det var alltid bäst att inte vara för frågvis när det gällde innehållet i pajer man köpte på gatan. Och det gällde vilken stad som helst. Det kunde ju faktiskt finnas kor på gårdarna här omkring. Omöjligt var det inte. Hur som helst var pajen god och otroligt nog fortfarande varm dessutom. Han flyttade den heta pajen mellan händerna och torkade ibland flottig köttsås från hakan medan han vandrade vidare genom gatvimlet. Han var noga med att inte stöta emot någon i trängseln. Altaranerna var i allmänhet ett stingsligt släkte. I den här staden kunde man avgöra någons samhällsställning på håret när genom att se efter hur mycket broderier de hade på rocken, klänningen eller manteln, långt innan man var tillräckligt nära för att avgöra om kläderna var av ylle eller siden. De mer välbärgade kvinnorna dolde sina olivhyade ansikten bakom skira slöjor som var fastsatta med siligt utformade kammar i deras hårt hoprullade flätor. Men såväl män som kvinnor bar långa slidknivar med krökta blad, vare sig de var salthandlare eller gatuförsäljare. Och en del gick och fingrade på knivskaften som om de längtade efter att få dra blankt. Matt försökte alltid slippa slåss, men i det avseendet hade hans tur inte varit honom till större glädje. Där verkade det som om det spelade större roll att han var taveren. Visserligen hade tärningarna aldrig förut förebådat ett slagsmål, förvisso slag och bataljer, men aldrig att han skulle ryka ihop med någon på gatan. Men han gick likväl mycket försiktigt, vilket förstås ändå inte skulle hjälpa. Tärningarna stannade när de stannade, och så var det inte mer med den saken. Men han ansåg inte att det fanns någon anledning att ta onödiga risker. Han avskydde risker. Utom i spel förstås. Och för hans del kunde det knappast räknas som risker. Han fick syn på en tunna full med kraftiga stavar och promenadkäppar framför en butik där svärd och knivar fanns utlagda till beskådan. Alltsammans övervakades av en kraftigt byggd kar med ärrade knogar, en näsa som blivit knäckt både en och två gånger och en rejäl påk instucken innanför bältet bredvid den oundvikliga dolken. Mannen förkunnade med skrovlig stämma att alla klingorna var gjorda i Endor. Men så påstod också alla som inte själva smidde sina vapen att de var gjorda i antingen Endor eller Gränslanden. Eller ibland Tyr. Stål från Tyr var av bra kvalitet. Till sin överraskning och förtjusning hittade Mert en tunn stav av vad som såg ut att vara svart idegran i tunnan. Den var en dryg fot längre än han själv och han drog upp den för att studera den fina, nästan flätade ådringen. Nog var det svart idegran alltid. Det var den flätade ådringen som gav en båge av detta trä sån kraft. Nästan det dubbla mot en jord i något annat trä. Helt säker kunde man aldrig vara förrän man börjat tälja bort överflödigt material. Men staven såg ut att vara helt perfekt. Hur i ljusets namn hade det hamnat en stav av svart idegran i Altera? Han var säker på att trädet bara växte i Chewfloden. När ägarinnan, en välmående kvinna med färggranna fåglar broderade från halslinningen till en bit nedanför barmen, kom ut och började lägga ut sig om sina vapens fantastiska egenskaper, frågade Mert. Vad tar ni för den här svarta käppen, husmor? Hon blinkade förvånat över att en man i sidenrock ville köpa en vandringsstav. Trots att den var så tunn trodde hon förbanna honom att det var en vandringsstav och sa ett pris som han betalade utan att pruta, vilket fick henne att blinka igen och se ut som om hon undrade om hon borde ha begärt mer. Han skulle utan vidare ha betalat mer för ämnet till en tjuvflodsbåge. Med bågämnet över axeln promenerade han vidare. Stoppade i sig det sista av pajen och torkade av handen på rocken. men det var inte för att äta frukost eller köpa ett bågämne han kommit. Lika lite som för att spela tärning. Det som intresserade honom var stallen. De flesta hyrstall hade alltid en häst eller tre till salu. Och för rätt pris kunde de ofta sälja en som egentligen inte varit till salu. I varje fall om inte Shonshen redan hade plockat åt sig dem. Lyckligtvis hade Shonshens närvaro i Jurador hittills varit sporadisk. Han vandrade från det ena stallet till det andra och tittade på skimlar och fuxar, blåskimlar och skäckar, gråbruna, bruna, svarta, vita, grå och apelkastade hästar. Bara ston och vallacker. En hingst skulle inte passa hans syften. Det var inte alla djur han tittade på som hade smal bringa eller långa skenben. Men ingen av dem han såg var riktigt vad han hade tänkt sig. Inte förrän han kom in i ett smalt stall som var inklämt mellan ett stort värdshus vid namn De 12 saltkällorna och ett väveri. Han skulle ha trott att de slamrande vävstolarna skulle besvära hästarna, men de var lugna allihop, tydligen vana vid oväsendet. Stallet sträckte sig längre in i kvarteret än han hade väntat sig. Men det hängde lyktor i takbjälkarna som gav ett bra ljus även när man kom längre in. Luften var full av damm från loftet ovanför och det luktade av hö och havre och hästspillning. Men inte gammal spillning. Tre karar med skyfflar var i färd med att mocka i båsen. Den som ägde stället såg till att det hölls rent. Det innebar att risken för sjukdomar var mindre. Några stall hade han lämnat efter att bara ha nosat på luften. Det svartvita stoet stod tjudrat med ett rep utanför sitt bås medan stalldrängen la in renhalm. Hon stod med raka ben och vaket framåt riktade öron. Hon var kanske 15 händer hög, med lång framkropp och kraftig bringa som vittnade om uthållighet, och benen var perfekt skapta. Men korta skenben och bra vinkel på hovarna. Hennes linjer var lika fina som prickens, kanske rent av finare. Inte nog med det, hon var av en ras han hört talas om men aldrig sett själv. En lansett från Arad Doman. Ingen annan ras hade denna speciella teckning. I hennes päls möttes svart och vitt i räta linjer så skarpa att de kunde ha varit utskurna med lansett. Därav namnet. Att hitta henne här var lika förbryllande som att råka på svart idegran. Han hade alltid hört att ingen domainier skulle sälja en lansett till en utlänning. Han lät blicken glida förbi henne utan att dröja sig kvar och studerade de andra hästarna i stallet. Hade tärningarna i hans huvud börjat rulla långsammare? Nej, det måste vara inbildning. Han var säker på att de rasslade lika ljudligt som i Lukas vagn. En senig karl med bara en grå hårkrans kvar runt gässan kom fram och böjde ner huvudet över sina knäppta händer. Tog Fenim till er tjänst i snod, sa han på kraftig altaransk dialekt och gav bågämnet över Mats axel en undrande blick. Men med sidenrockar och sigillringar av guld brukar det inte bära runt på sådana saker. Vad kan jag göra för er? Önskar er snod hyra en häst? Eller kanske köpa en? Små broderade blommor i klara färger täckte axlarna på västen som han bar över en skjorta som kanske en gång varit vit. Märt undvek att titta på blommorna. Mannen hade en av dessa långa, krökta dolkar vid bältet och två långa vita ärr i det väderbitna ansiktet. Gamla är, om han varit i slagsmål på sista tiden, hade det inte resulterat i några synliga blessyrer. Köpa, Mäster Fanning, om ni har någonting att sälja. Om jag hittar någon som duger någonting till. Idag har det varit så många som försökt pracka på mig gamla spattbrutna ök färdiga att koka lim på under föregivande att de var 6 och inte 18 år, att jag fått hålla dem ifrån mig med staven min. Han lyfte bågämnet en aning och log. Hans pappa påstod att affärerna alltid gick bättre om man kunde få den andra att dra på mun. Jag har 3 hästar till salu i snåd och ingen av dem är spattbruten, sa den senige mannen med ännu en bugning men utan minsta antydan till leende. Förnim gjorde en gest. En av dem står här ute i gången. 5 år gammal och prima hästkött i snåd och ett kap för 10 kronor. Guldkronor tillade han förbindligt. Mert såg till att tappa hakan. För en skäck? Jag vet att Sjönsen har drivit upp priserna, men det här är löjligt. Och hon är ingen vanlig skäck i snod. En lansett, det är vad hon är. Domanska ädlingar, de rider lansetter. Blod och förbannad aska. Så gick det med den fina affären. Säger du det? Säger du det, muttrade Mert och satte ner det ena änden av bågämnet i golvet så att han kunde luta sig mot det. Han hade sällan besvär av sin höft längre. Annat än när han gick långt. Men det hade han gjort denna morgon och nu kände han avverken. Nåväl, god affär eller ej, han måste spela spelet till slut. Det fanns regler för hästhandel och den som bröt mot dem bad om att få fickorna tömda. Jag har då aldrig hört talas om någon häst som skulle heta Lansett. Vad har du mer? Men bara ston och vallacker. Förutom lansetten är det bara vallacker jag har till salu i snåd, sa Förnim med en lätt betoning på lansetten. Han vände sig mot stallets inre och ropade. Erdela, ta ut den där stora bruna vi ska sälja. En gänglig ung kvinna med finnar i ansiktet, klädd i åtsittande byxor och osmyckad mörk väst kom utpilande från stallets bakre del för att lyda befallningen. Förnim sa åt Erdela att leda först den bruna vallaken och sen en apelkastad grå i ljuset framme vid ingången. Vilket var hederligt, det fick Mert erkänna. De var inte alls några dåliga djur, men den bruna var för stor, drygt 17 händer hög, medan den grå gick med bakåtstrukna öron och 2 gånger försökte bita Erdela i handen. Men hon var flink i vändningarna och undgick lätt utfallen från den ilskna apelkastade vallaken. Det hade varit lätt att förkasta dem även om man inte hade ställt in sig på lansetten. En mager grårandig hankatt som liknade en vildkatt i miniatyr kom fram och satte sig vid Förnims fötter för att slicka ett blodigt sår i skuldran. Råttorna är värre i år än jag kan minnas från någon annan gång, muttrade stallägaren och tittade bekymrat på katten. Och de kämpar emot värre också. Jag får ta och skaffa mig en katt till. Eller kanske 2. Sen återgick han till affärerna. Vill Ersnod ta en titt på mitt fynd när nu de andra inte passar? Jag kan väl titta lite på skäcken, mäster Förnim, sa Mert tveksamt. Men inte för 10 kronor. Guldkronor, sa Förnim. Hörd, visa lansetten för herrn här. Än en gång med tonvikt på rasnamnet. Det skulle bli svårt att pruta ner priset. Såvida han inte för en gång skulle kunde få lite hjälp av att vara taveren. Hans tur var aldrig till någon hjälp med så enkla saker som kohandel. Hörd var karn som bytt halm i båset. En kort och satt gubbe, med ungefär 3 vita hårstrån kvar på huvudet och inte en enda tand i munnen. Det senare syntes när han flinade, vilket han gjorde medan han ledde runt stovet i en cirkel. Det var tydligt att han tyckte om djuret, och det hade han alla skäl till. Hon hade bra gång, men Mert inspekterade henne ändå noga. Tänderna visade att Förnim hade varit ärlig om hennes ålder. Det var bara idioter som ljög särskilt mycket om en hästs ålder, såvida inte köparen själv var en idiot. Men överraskande många säljare trodde att alla köpare var just det. Och hon riktade öronen mot honom när han strök henne över mulen och tittade på ögonen. De var klara och ljusa, fria från avsöndringar. Han kände längs benen utan att hitta minsta svullnad eller inflammation. Det syntes inte minsta tecken på sårskavanker eller revorm någonstans. Han kunde utan vidare få in knytnäven mellan bröstkorgen och armbågen. Hon kunde alltså ta långa steg och fick nätt och jämnt plats med handflatan mellan bakersta rebenet och höftknölen. Hon var tålig och skulle knappast få sensträckning även om hon fick springa snabbt. Ers nåd kan sina hästar, säga. Det stämmer, mäster Fernie. Och 10 guldkronor är för mycket, särskilt för en skäck. En del säger att de för otur med sig, vet ni. Inte för att jag tror det är sant, förstås. Då skulle jag inte bjuda något alls. Otur? Har jag aldrig hört, ers nåd. Vad bjuder ni? För 10 guldkronor får jag ett tairenskt fullblod. Inte ett av de bästa för all del, men likväl ett tairenskt fullblod. 10 kronor kan jag ge i silver. Fernim kastade bak med huvudet och gav till ett rungande gapskratt. När han var klar satte de igång med kohandlandet. Det slutade med att Mert gav honom 5 guldkronor, 5 guldmarker och 3 silverkronor, alla präglade i Ibodar. I kistan under sin bädd hade han mynt slagna i många olika länder. Men betalade man med utländska pengar fick man ofta ta dem till en bankir eller penningväxlare för att få dem vägra och räkna ut vad de motsvarade i landets valuta. Förutom att det skulle ha inneburit onödig uppmärksamhet hade han fått betala mer för djuret. Kanske till och med de 10 guldkronor mannen begärt från början. Det var alltid åt det hållet penningväxlarnas vågar lutade. Han hade inte förväntat sig att Fernim skulle gå ner så mycket i pris. Men att döma av hur mannen slutligen log när affären var i hamn hade han inte väntat sig att få så mycket. Det var bästa tänkbara slut på en hästaffär. Att båda de inblandade tyckte att de hade vunnit på den. På det hela taget hade dagen börjat riktigt bra, tärningarna till trots. Han borde ha begripit att det inte skulle vara så länge. Han kom tillbaka till föreställningen vid middagstid, ridande barbacka på lansetten på grund av sin verkande höft och tärningarna som rasslade i hans huvud. Kön utanför var längre än när han hade gått därifrån. En lång rad med människor som väntade på att få komma in under den långa blå banderollen med föreställningens namn i stora röda bokstäver som var uppspänd mellan 2 höga stolpar. Folk stoppade i jämn takt sina slantar i en genomskinlig glaskanna som en storvuxen hästskötare i grov yllerock höll fram för att sedan hälla ned mynten i en järnbeslagen kista som bevakades av en ännu större hästskötare. Men hela tiden ställde sig fler människor i kön så att det såg ut som om den aldrig blev kortare. Den sträckte sig förbi slutet på repet och vidare runt hörnet. Otroligt nog var det ingen som knuffades. I kön syntes en del uppenbara bönder klädda i enkla yllekläder och med ingrodd smuts på händerna. Även om i varje fall barnens och bondmorornas ansikten var renskrubbade. Luca fick den publik han längtat efter, dessvärre. Nu fanns det ingen chans att övertala honom att ge sig av imorgon. Tärningarna sa att någonting skulle hända. Någonting som skulle påverka Mert Kofons eländiga öde. Men vad? Det hade hänt att tärningarna stannade utan att han begripit vad det var som hade hänt. Strax innanför tältväggen, där folk strömmade förbi för att titta på artisterna som kantade båda sidorna av huvudgatan, stod Aludra och tog emot 2 vagnslaster med tunnor i olika storlekar. Och inte bara tunnorna verkade det som. Jag ska visa var ni kan ställa vagnarna, sa den slanka kvinnan till kusken på den främsta vagnen. En mager kar med framskjutande haka. Aludras midjelånga pärlsmyckade flätor svängde av och an när hon följde Mert med blicken en liten stund. Men hon vände sig strax tillbaka till kusken. Hästarna tar ni till tjuderlinorna sedan. Vad kunde det vara som hon köpt sådana mängder av? Säkert någonting till hennes fyrverkerier. Varje kväll, strax efter att det blev mörkt så att folk inte skulle ha hunnit gå och lägga sig, skickade hon upp sina nattblomster. Två eller tre när de kamperade utanför en stad av Jurador's storlek. Eller om det låg flera byar nära inpå varandra. Han hade sina tankar om varför hon kunde vilja ha tag i en klockgjutare. Men den enda som överhuvudtaget verkade begriplig saknade likväl rim och reson. Han gömde stoet vid tjudelinorna. Inte för att egentligen gick att gömma en lansett. Men man lade mindre märke till en häst bland andra hästar. Och tiden var ännu inte den rätta. Bågämnet lämnade han i vagnen som han delade med Egenin och Domon, varav ingen var där, innan han gick bort till Tuons bleklila vagn. Den stod parkerad inte långt från Lukas vagn nu, även om Matt önskat att den fått stå kvar bland lastvagnarna. Det var bara Luca och hans hustru som visste att Tuon var en shonshansk storfurstinna. Inte en tjänarinna som hotat att avslöja för Egenins påstådda make att hon och Mert var älskande. Men det var redan många i det kringresande sällskapet som undrade varför Mert tillbringade mer tid med Tjuan än med Egenin. Undrade och misstyckte. De var till största delen ett överraskande prudentligt anhang, till och med ormmänniskorna. Att rymma med hustrun till en elak adelsman var romantiskt. Att vänslas med adelsdamens kammarjungfru var simpelt. Att Tjuons vagn hade fått denna avundsvärda plats, mitt bland dem som varit hos Luca i åratal och tillhörde hans högst prisade artister, skulle leda till ännu mer prat. Sanningen att säga tvekade han inför att gå till Tjuon alls, nu när tärningarna snurrade i hans huvud. Det hade hänt allt för många gånger att de stannat i hennes närvaro, och han visste fortfarande inte vad det betytt någon av de gångerna. Inte säkert. Första gången hade det kanske helt enkelt varit att han träffat henne. Att tänka på det fick hans nackhår att resa sig. Fast när det gällde kvinnor måste man alltid ta risker. Med en kvinna som Tuon blev det minst 10 risker om dagen. Och aldrig visste man vad oddsen var förrän det var för sent. Ibland undrade han varför hans tur inte var till större hjälp när det gällde kvinnor. Kvinnor var sannligen lika oberäkneliga som några tärningar. Ingen av rödarmarna stod på vakt utanför vagnen. Den tiden var förbi, så han stegade upp för den korta trappan i vagnens bakände och knackade en gång innan han drog upp dörren och steg in. Det var trots allt han som betalade hyran för vagnen, och så här dags skulle de knappast ligga och dra sig i bara särken. Och hur som helst fanns det en hasp på dörren om man inte ville att folk skulle komma in. Husmor Ernan var någon annanstans, men det var ändå trångt där inne. Det smala bordet var nedhissat från taket och dukat med omaka tallrikar med bröd, oliver och ost tillsammans med en av Lukas höga silverkaraffer med vin. En trind rödrandig kanna med vatten och blommiga koppar. Tjuan, som nu hade en månads svart krulligt hår på sitt tidigare kala huvud, satt i kortänden på vagnens enda pall med Lelucia vid sin sida på en av sängarna, medan Noel och Oliver delade den andra sängen där de satt med armbågarna på bordet. Idag hade Lelucia på sig den mörkblåa klänningen från Ibordar som gjorde hennes praktfulla barm sån rättvisa. Och en blommig sjalett knuten om huvudet. Men Tjuon hade på sig en röd klänning som såg ut att helt och hållet bestå av små tunna väck. Ljus, det var ju bara igår han hade köpt sidentyget till henne. Hur hade hon lyckats övertala sömmerskan att redan få färdigt en klänning åt henne? Han var tämligen säker på att sånt brukade ta mer än en dag. Och misstänkte att hon gjort det genom löften om en väl tilltagen dusör av hans skuld. Nåväl, den som köper siden till en kvinna får räkna med att betala för sömnaden också. Det var ett talesätt han hört som pojke, när han aldrig trott att han själv en dag skulle få råd att köpa siden. Men det var då ljusets sanning och inget annat. Bara kvinnorna ses någonstans utanför byarna, sa just Noel. Men den knotige, vithårige gamlingen avbröt sig när Matt steg in i vagnen och drog igen dörren bakom sig. Spetsmanschetterna på Noels rock hade sett bättre dagar, liksom själva rocken. Ett välsytt plagg av fint grått ylle. Men båda var rena och prydliga, även om de sanningen att säga passade illa till hans krumma fingrar och tilltygade anlete. Dessa såg ut att tillhöra en åldrad krogbuse, en som hade fortsatt slåss långt efter sin kraftsdagar. Arver, som hade på sig den fina blå rocken som Matt låtit sy upp åt honom, flinade lika brett som en oger. Ljus, han var en fin grabb. Men fager skulle han aldrig bli med sina stora öron och breda mun. Och han måste verkligen börja uppföra sig ordentligt bland kvinnor om han någonsin skulle ha några framgångar där. Matt hade försökt tillbringa mer tid tillsammans med Oliver så att han inte skulle umgå så mycket med sina farbröder. Vernin och Harnan och de andra rödarmarna. Och det verkade pojken uppskatta. Fast inte lika mycket som att spela orm och räv eller sten med Chewon och Glo på Seleucias behag. Det var väl helt i sin ordning att kararna lärde Oliver bågskytte och fäktning och sånt. Men om Matt fick nys om varifrån han fått det där lideliga flinet. Så uppför man sig inte, leksak, sa Chewon. Hennes släpiga röst var som när honung glider från ett fat. Hård honung. När hon hade med honom att göra såg hon oftast minst lika sträng ut som en domare som ska utmäta en dödsdom. Och hennes tonfall brukade vara därefter, utom när de spelade sten. Man knackar, sen väntar man tills någon säger att man får komma in. Såvida man inte är egendom eller en tjänare, i så fall knackar man inte. Dessutom är din rock flottig. Jag förväntar mig att du ska hålla dig ren. Olvers leende bleknade när Matt blev tillrättavisad. Noel drog sina krokiga fingrar genom håret och suckade. Sen började han studera den gröna tallriken framför sig, som om han trodde att han skulle hitta en smaragd bland oliverna. Hur bister hon än lät så tyckte Märta om att titta på den lilla kvinnan som skulle bli hans hustru. Som redan var halvvägs att bli det. Ljus, det enda hon behövde göra var att säga tre meningar, sen var saken klar. Bränne honom så vacker hon var. En gång hade han tagit henne för ett barn. Men det var för att hon var så liten till växten och hennes ansikte varit dolt bakom en skir slöja. Utan slöjan syntes det tydligt att hennes hjärtformade ansikte tillhörde en kvinna. Hennes stora ögon var mörka brunnar som en man kunde ägna ett helt liv åt att simma i. Hennes sällsynta leenden kunde vara mystiska eller okynniga och han satte högt värde på dem. Han tyckte om att få henne att skratta också, i varje fall när det inte var honom hon skrattade åt. Visserligen var hon en smula slankare än vad han brukade föredra, men om han bara kunnat lägga armen om henne utan att Seleucia var i närheten skulle hon säkert kännas helt rätt, det var han säker på. Och han kanske skulle kunna övertala henne att ge honom en kyss eller två med sina fylliga läppar. Ljus, det drömde han om på nätterna ibland. Det spelade ingen roll att hon skällde på honom som om de redan vore gifta. Det spelade nästan ingen roll i varje fall. Brände honom om han kunde begripa varför lite flott på rocken skulle vara en sån katastrof. Lopin och Nerim, de båda bekänterna som han fått på halsen, skulle slåss om vem av dem som skulle få göra rentan. De hade så lite att göra att de faktiskt skulle kunna råka i luven på varandra om han inte från början gav uppgiften till en av dem. Men det sa han inte till henne. Kvinnor ville inget hellre än att man skulle börja försvara sig. Och om han väl började med det skulle hon ha vunnit. Jag ska försöka komma ihåg det, min skatt, sa han med sitt bästa leende innan han gled in bredvid Seleucia och la sin hatt på sängen. Filten skrynklade ihop sig till en liten barriär mellan dem och dessutom var det en fots avstånd mellan dem. men man kunde ha trott att han tryckt sig mot hennes höft. Hennes ögon var blå, men den rasande blick hon gav honom var så het att den borde ha svett hål på hans rock. Jag hoppas att det är mer vatten än vin i Alvers kopp. Det är getmjölk, sa pojken indignerat. Åh, nåja. Alver var kanske fortfarande lite för ung för att dricka ens väl utspätt vin. Chewen satte sig käpprak i ryggen, men blev likväl inte längre än Sir Lucia, som själv var en kort kvinna. Vad kallade du mig, sa hon, med så mycket skärpa som hennes luddiga dialekt tillät. Min skatt. Du använde ju ett smeknamn på mig, så jag tänker att jag borde ha ett på dig också, min skatt. Det såg ut som om Sir Lucias ögon skulle tränga ut ur sina hålor. Jag förstår, mumlade Chewen och snörpte tankfullt på läpparna. Hon vickade lojt med fingrarna på högerhanden och genast gled Sir Lucia upp från sängen och gick till ett av skåpen. Hon tog sig dock tid att blänga på honom över huvudet på Chewen. Nåväl, sa Chewen. Det ska bli intressant att se vem som vinner det här spelet, leksak. Leendet halkade av Matts läppar. Spel. Han hade bara försökt återvinna lite jämvikt. Men hon såg det som ett spel och det innebar att han kunde förlora. Och förmodligen skulle göra det, eftersom han inte hade en aning om vad spelet gick ut på. Varför måste kvinnor göra allt så komplicerat? Sir Lucia satte sig igen och ställde en naggad kopp framför honom tillsammans med en blåglaserad tallrik där det låg en halv limpa bröd med knaprig skorpa, ett litet berg av 6 olika sorters inlagda oliver och 3 sorters ostar. Det fick honom på bättre humör igen. Han hade hoppats på detta, även om han inte vågat vänta sig det. Hade man väl en gång fått mat av en kvinna kunde hon sällan med att vägra en plats vid sitt bord igen. Noel började berätta igen. Saken är den, sa han, att i Ayads byar ser man kvinnor i alla åldrar, men sällan en man på mer än 20 år, om ens det, inte en enda. Olivers ögon blev ännu större. Pojken formligen slukade Noels berättelser om alla de länder han hade sett, till och med på andra sidan Ale-öknen. Svalde de hela utan smör. Är du släkt med Jane Sherwood, Noel? Matt tuggade på en oliv och spottade diskret ut kärnan i handen. Den smakade snudd på rutten. Det gjorde nästa också, men han var hungrig så han svalde ner dem med lite smulig vit getost utan att bry sig om Chewons barska blickar. Den gamle stelnade till. Och Matt hade kunnat bryta av en bit bröd och äta upp den också innan han svarade. En kusin, sa han slutligen motvilligt. Han var min kusin. Är du släkt med Jane Whitfarne? Frågade Oliver ivrigt. Jane Whitfarnes resor var hans älsklingsbok. Och han skulle ha suttit uppe och läst i lampljus långt efter läggdags om Julian och Thera tillåtit det. När han blev stor skulle han minsann ut och se allt som Whitfarne sett, och mer därtill. Vem är denne man med 2 namn? Frågade Chewen. Det är bara stora män man omnämner på det viset. Och ni talar som om alla borde känna till honom. Han var en narr, sa Noel mörkt, innan Matt han öppna munnen. Men Oliver han få upp sin och fortsatte gapa medan den gamle fortsatte. Han var ute och drev världen runt och lämnade en god och kärleksfull hustru att dö i feber utan att vara där och hålla hennes hand vid dödsbädden. Han lät sig göras till ett verktyg av... Plötsligt blev Noels blick helt tom. Han stirrade rakt igenom Matt och gned sig om pannan som om han försökte komma ihåg någonting. Jane Whitfarne var visst en stor man, sa Oliver hett. Han hade knutit sina små nävar som om han var beredd att slåss för sin hjälte. Han kämpade mot trolllocker och myrdrailer och var med om fler äventyr än någon annan i hela världen. Till och med fler än Matt. Och han tillfångatog Kavin Gemellan när gemälan förrått Malk ger till skuggan. Noel kom till sans igen med ett ryck och klappade Alver på axeln. Det gjorde han, pojken min. Det ska han ha all ära av. Men vilka äventyr kan vara värda att lämna sin hustru att dö ensam? Han lät så dyster att man kunde tro att han själv skulle dö av sorg på fläcken. Det hade Alver inget svar på, utan blev lång i ansiktet. Om Noels ord hade fått pojken att inte vilja läsa sin älsklingsbok längre, tänkte Matt ta sig en pratstund med gamlingen. Det var viktigt att läsa. Han läste ofta själv, eller i varje fall då och då. Och Matt var mån om att Alver hade böcker som han tyckte om. Chewon reste sig upp och böjde sig fram över bordet så att hon kunde lägga handen på Noels arm. Hennes stränga uppsyn var som bortblåst och ersatt av en ömsint min. Runt hennes midja satt ett brett skärp av präglat mörkgult läder som framhävde hennes slanka kroppslinjer. Mer av hans pengar som gått åt. Nåja, för honom var det aldrig svårt att få tag på pengar. Och om hon inte använt dem skulle han förmodligen ha slängt bort dem på någon annan kvinna. Ni har ett gott hjärta, Mr. Charin. Alla andra tilltalade hon vid namn. Alla utom eländige Matt Cawthon. Har jag, er snod, sa Noel. Och lät som om han verkligen ville ha ett svar. Ibland tror jag. Men vad det än var han trodde ibland så fick de inte veta det nu. Dörren slogs upp och Julian stack in huvudet i vagnen. Den tairenske tjuvjägaren hade som vanligt sin koniska röda hatt käckt på svaj. Men han såg bekymrad ut. Det är en massa tjonshanska soldater som sätter upp ett läger på andra sidan vägen. Jag går till Thera nu. Hon blir livrädd om hon får höra det av någon annan. Och lika fort som han kommit var han borta igen. Men dörren lämnade han öppen.